Har ni Bibeln med? Kanske. Det kommer ju där på skärmen då, men det är roligt att bläddra i Bibeln. Och så ska ni få läsa av Galaterbrevet. Galaterbrevet. Vi ska gå igenom kapitel 3 i Galaterbrevet. Jag har gått igenom första och andra. Har ni läst Galaterbrevet nu? Är det någon som har gjort det? Sen vi började prata. Tack. Det är underbart. Förra helgen så var vi ett helt gäng här som var borta uppe i Sundsvall. Och så vigdes ju Timme och Millan. Så när ni ser dem så kan ni gratulera och vara glada för deras skull. För det var jättefint, jättefint bröllop. Och vi var många där. Och de är nu på resa någonstans. Sån här bröllopsresa i Spanien någonstans. Och ser en massa fina platser och är lyckliga och glada. Snart kommer hem och jobbar igen, Timme. Så blir det vardag, det blir bra. Men det var jättefint. Det kommer också hända lite här framöver. Jag tänkte på bara några grejer. Vi är också ett litet team som ska åka till Indien. För er som inte tycker att ni får all information så meddelar jag lite så här. Men vi är ett gäng nu som har bokat biljetter till Indien. Vi kommer vara 5 personer. Vi åker dit i vecka 45 eller 46. Jag kommer inte så vad det var. Sitter David här. Han bok, där. Spelar ingen roll. Där omkring någonstans. Ni kommer få höra mer om det och be för oss. Men det är jag och David och Timme och Millan och Desiree som blir ett team som åker och är med på ett ungdomsläger i Indien. Och så ska vi resa runt där dit och ha möten och samlingar och bibelstudie. Det behöver ni be för, så det blir bra. Jag ska flyga massor. Jag gillar inte flyga, så be för mig. Det blir jobbigt. Men det är det närmaste som är kanske inte pålyste som jag tänkte på. Vi ska prata om Galaterbrevet. Timoteus, eller det heter han inte alls. Paulus heter han. Timoteus är en annan kille. Men Paulus, han kan man läsa om i Apostlagärningarna. Hur han gör en missionsresa. Och han gör en av sina första missionsresor genom Turkiet. Och jag bara liksom berättar nu vad jag har sagt de senaste predikningarna för den som inte har varit med. Men han gör en resa genom nuvarande Turkiet. Och det område som kallas Galatien. Och där besöker han Antiochia, Derbe, Iconium och Lystra. Flera städer där han planterar församlingar. Paulus är där något år, planterar en församling. När församlingen är självgående så drar han vidare till nästa plats. Och av någon anledning när han drar vidare så kommer någon som kallas judaister in i de här församlingarna. Judaisterna, det var på Jesus troende judar som trodde att Jesus var Messias. Och så kommer de och så börjar de undervisa en irrlära i de här gemenskaperna. Och irrläran var helt enkelt så här, att du behöver Jesus för att bli frälst, men du måste också lägga till Mose lag och alla regler och regelverk i lagen. Då blir du riktigt frälst, säger dessa judaister. Och Paulus, han blir jättearg, därför att om man lägger till någonting på evangeliet så raseras allt, menar han. Om du lägger till matregler, om du lägger till omskärelse, om du lägger till att hålla alla lagar och regler, då raseras allt det som han har förkunnat. Därför att frälsning är av nåd. Genom tro på vad Jesus har gjort för dig, av nåd kan du ta emot det. Du kan inte lägga till något eller dra ifrån något för att bli frälst. Så han är väldigt hård där när han skriver. Och det har till och med drabbat Petrus. Och jag vet faktiskt inte vad Petrus gör där uppe. Men han har av någon anledning så hänger Petrus uppe i Galatien. Och Paulus ifrågasätter honom. Därför att när Petrus är där uppe i Galatien i församlingarna så brukar han äta med hedningarna. Och när några vänner från Jakob, alltså från Jerusalem, församlingen där, kommer på besök, då drar sig Petrus undan och så vill han inte längre vara med hedningarna. Utan nu hänger jag bara med judar. Så av någon anledning så har Petrus tystnat och drar sig undan också. Och Paulus ifrågasätter det här. Så det var de två första kapitlerna jag talade om. Jesus plus någonting raserar allting. Och sen talar jag om att övervinna när vi blir tysta och drar oss undan och inte talar om vår tro. Så idag så ska vi läsa Galaterbrevet 3:1 till 14. Och vi går säkert igenom hela kapitlet. Kanske inte slutet. Det är möjligt att jag gör en predikan om sista verserna nästa vecka. Vi får se. Kanske måste ha två på tre. Ja. Då läser vi 3:1. Ni dåraktiga galatier. Eller galater. Ni dåraktiga galater. Dårar står det där. Det Paulus egentligen säger, bara väldigt kort, det han menar med det här lilla ordet dåraktig, det är liksom att du inte är dum i huvudet, men det är så här, du har fått en förmåga att tänka men du använder den inte. Det är ungefär det han menar. Du har fått sunt förnuft och förmåga att liksom forma tankar, men just nu verkar ni inte använda det. Det är hans liksom budskap. Vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Alltså börja tala om, de har faktiskt fått utstå lidande för att de har en tro och bekännelse på Jesus Kristus. Och så börjar de i köttet och då slipper de börjar i lagen och så slipper de lida. Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham, han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Och ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom att den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom den. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Vi ber, tack Jesus för det här ordet. Herre, jag ber att du heliga kommer och lyser på det så att vi får någon form av förståelse vad detta innebär i våra liv idag. Tack Jesus för att du är med. Jesu namn, amen. Alltså jag har läst den här texten massa gånger, det förstår ni. Ska försöka förklara den för er på ett enkelt sätt så en 10-åring kan förstå, hoppas jag. Det är inte lätt när man läser. Tycker ni att det var lätt? Det var väldigt lätt text han tar idag. Hur ska han få till det här? Mycket förbannelse. Och det är ett ord jag knappt vågar använda. Min fru säger att det är en svordom, eller hur? Ja, det får man inte säga. Men det, är liksom, det står ju här. Och nu, så man läser och läser och läser. Men jag ska försöka. Jag ska säga två saker om bevis för varför Paulus menar att lagen i sig inte är tillräcklig för att rädda oss och göra oss rättfärdiga. Två saker, två anledningar. Och sen ska jag tala om tre saker varför lagen fortfarande har en betydelse för våra liv. Så får vi se om ni hänger med och förstår vad jag jag har jobbat på det här helt enkelt. Får vi se om det går att förstå vad jag vill ha sagt. Gud hjälp mig, Jesu namn, halleluja. Amen. Okej, det första. Bevis för varför lagen i sig inte är tillräcklig för att frälsa oss och göra oss rättfärdiga. Det första han säger, nummer ett för er som gör någon form av anteckning. Abraham räknades, det är Paulus argument nu. Abraham räknades som rättfärdig utan lagen. Det är så han argumenterar. Abraham räknades som rättfärdig utan lagen. Abraham, ni vet vem han är, stor patriark, blir kallad av Gud, utvald av Gud. Innan ens judarna var liksom ett folk så utväljer Gud Abraham. Och så, det är 400 år före Mose får lagen. Och de här judaisterna påstår att ni måste hålla lagen för att bli rättfärdiga. Men så kommer ju då Paulus och säger, men Abraham, han förklarar sig rättfärdig långt innan lagen ens var nedskriven och ni hade tagit emot den. Så de tidiga judarna, de tidiga kristna, de ansåg liksom Abraham är rättfärdig av Gud. Varför då? Inte på grund av lagen, utan varför då? Utan genom tro. Han trodde Gud och det räknades för att han skulle kallas rättfärdig. Det handlar om tro. För oss, för Abraham. Och ändå påstås det, ni måste också göra lite andra grejer för att bli frälsta. Om du inte har koll på Abraham, låt mig säga några saker om Abraham. Abraham hette Abram innan han fick namnet Abraham. Vi känner honom alla under Abraham. Men han kallas Abram, blir kallad av Gud. Och så kommer Gud till Abraham och säger, jag är din sköld, din skärm, ditt beskydd. Han sluter förbund med honom och säger, jag ska beskydda dig, allt mitt i ditt, allt liksom du behöver finns hos mig. Och så börjar Abraham gnälla, för det gör vi. Fastän Gud har lovat att ge dig allt, jag ska vara ditt skydd och ditt stöd och din liksom styrka i allt. Så börjar Abraham gnälla och så säger han, men jag har ingen arvinge. Någon i mitt tjänstefolk ska ärva allt. Varför får jag inga barn, säger han i stort sett till Gud. Varför kan jag inte få föda några barn? Och så börjar de liksom samtala där. Och så säger Gud, din tjänare ska inte ärva dig, utan du ska få ett barn. Och så säger han, du ska se upp mot himlen, se alla stjärnor. Så talrik ska ditt arv bli. Så många ska vi bli välsignade genom dig. Så stor ska din avkomma bli. Och så står det, Abraham trodde. Och det gjorde honom rättfärdig. Det handlar alltså om tro. Han trodde. Vad är det han tror på? Hur gammal var Abraham när han fick det här tilltalet? Någon som vet? När han får det här tilltalet är han runt 75 år gammal. Alltså han är liksom... Han har precis börjat kassera in pensionen. Jobbar på öppen hand, ni vet, som ni gör. Det är ert gäng, ni är öppen hand-gänget. Det är den åldern han är när han får det här tilltalet. Ni har det som bäst där nere, det är mysigt. Ni jobbar och packar och skickar grejer. Abraham, han jobbar och packar och skickar grejer och kasserar in sin pension och har det toppen liksom. Inga problem i livet. Och så kommer det här tilltalet. Du ska få en avkomling. Du ska få barn, helt enkelt. Sara är lite yngre. Och så funderar han och så trodde han på det. Men det tar ungefär 25 år till innan det sker. Ni förstår hur tron är. Det är liksom, han får den här 75, så det är ungefär när han hamnar på Olandsgården, ni vet. Det är där vi alla hamnar, kanske. Då är han på Olandsgården och så, nu är det dags att föda. När man börjar tänka de här barnen, då förstår man det. Hur kunde han tro Gud? Och han trodde, han litade på det Gud sa det skulle ske. Det var inte hans tjänare som skulle ärva honom. Hans egen, ur hans egen kropp skulle ett barn födas, eller hur Saras kropp blir det, men han är med i det på något sätt. Och så föds detta barn fram, och genom det barnet så ska världen bli välsignad. Ur Abrahams släktled. Det handlar om tro. Han trodde Gud. Genom tro blir vi rättfärdiga. Det är Paulus första argument till de här judaisterna som påstår. Ni måste också hålla judelagen, judiska lagen. För det andra säger han, lagen dömer oss. För ingen kan hålla hela lagen. Så det är det lagen gör. Den räddar den inte, den dömer oss. För ingen kan hålla hela lagen. Hur bra du än är kan du inte hålla Guds lagar. Hur bra du än är. Jakob, han säger det väldigt tydligt. Han säger här, till den som säger sig hålla hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Det är jobbigt. Du påstår dig hålla hela lagen och bryter ett enda bud och är skyldig till allt. Vers 10, vad står det? Men alla som håller sig till laggärningarna är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Och ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen. Det är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Lagen räddar ingen. Ingen kan hålla lagen. Och då, när jag pratar om lagen, vet ni vad vi pratar om ens? Nej, det är ju också det. En del tänker 10 budorden. Det sammanfattar bara lagen. Judiska folket, de har 613 lagar till att hålla sig till. De har massor med mer saker. De skulle hålla och förhålla sig till och leva efter. Massor med regler. Och bryter du bara en enda regel så är du under förbannelse. Du har inte hållit lagen. Det känns kört, va? I Mosebok, 5 Mosebok kapitel 28. Så står det om en massa välsignelser av att hålla lagen. Och så kommer ett jättetjockt långt kapitel om alla förbannelser som drabbar den som inte håller lagen. Det är uppbyggligt att läsa. Det ska inte funka någonting för i livet. Om du bryter mot lagen så kommer förbannelserna. Det kommer sjukdom, det kommer dåliga relationer. Din gröda som du sår kommer inte växa. Det kommer bara gå åt skogen för den som inte lyckas hålla lagens bud. Så gör liksom Paulus en poäng här. Lagen, den dömer oss. Det är kört för oss. Vi är under förbannelse. Jag tror att jag Jag tror att jag predikar, ja det måste jag ha gjort här. Jag predikar 25 år nu. Man glömmer bort vad man säger och så tycker alla att man säger samma sak hela tiden. Men man tycker att man inte har sagt det. Men nu ska vi se. Jag tror att jag predikade här en konfirmationshögtid om Nick Timmermannen. Har ni hört talas om Nick the Shopper? Nej. Plåtmannen. Har ni hört talas om Plåtmannen? Nej. Inte ens en enda litteraturhistoriker här inne som kan berättelsen om trollkarlen från Oz. Det finns en man som heter Plåtmannen. Tänkte på honom när jag läste de här texterna. Att leva under förbannelse. Denna Plåtmannen kallades egentligen för Nick. Han var kär i en fantastisk ung flicka. Hon var tjänsteflicka hemma hos den elaka häxan i öst. Det här är liksom berättelsen. Och den där elaka häxan i öst förstod att Nick håller på och charmar min tjänsteflicka. Han håller på att vinna henne och vill gifta sig med henne därför att han älskade henne. Och då lägger hon en förbannelse över Nicks yxa. Så när Nick går till skogen nästa dag, som han alltid gör och arbetar, så hugger han av sig ett ben. Tjup! Nick the Chopper hugger benet och så sätter han på sig en plåtben istället. Och så fortsätter han ju hugga med yxan, dum som han är. Så hugger han av sig nästa ben. Ni förstår, det är en saga va? Och så tar han på sig till ben. Och så hugger han av sig armar och allting. Och till sist hugger han ut sitt hjärta. Och till sist, den som Dorothy träffar där är ju Plåtmannen som ekar tom. Och vad är han på jakt efter? Han letar efter ett hjärta. Han vill ha ett hjärta, han vill känna kärlek igen. Han är under förbannelse av den elaka häxan i öst. Och jag tänker, så många människor när jag läser det här, vi förstår inte att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi kan inte hålla upp liksom kraven på Guds standard och hålla hans lag. Då lever vi under förbannelse. Och det gör att vi går runt som ekande plåtmän, ska jag säga. Vi längtar efter att älska och ha ett stort hjärta. Men det ekar tomt i många människors liv. Hesekiel profetian, han talar om att jag ska ge ett nytt hjärta. Jag ska ta ett hjärta av sten och så ska jag lägga ett nytt hjärta i era liv. Och så ska jag utgjuta en ny ande över er. Ni ska bli levande varelser. Förbannelsen gör att vi inte lever. Att vi liksom vi ekar tomt som Plåtmannen. Lagen kan inte göra oss rättfärdiga. Men det finns en som kan. Det är hela Paulus poäng. Det var han som tog förbannelsen som drabbar dig på sig. Kristus friköpt oss. Det är det ordet som betyder frälst. Friköpt oss från lagens förbannelse och blev en förbannelse i vårt ställe. Förbannad är var och en som är upphängd på trä, talar han om. I korset, såklart. Det var Jesus, Gud själv. Så alla Abrahams välsignelser som ska komma över hedningarna, de kommer till oss genom tron på vad Jesus har gjort för oss och genom den heliga ande. Genom tro ansåg Gud att Abraham var rättfärdig. Genom tro tar du emot en gåva av nåd som är frälsning. Genom att bekänna Jesus som Herre i ditt liv. Han hängdes upp på ett trä för vår skull. För vår förbannelse skull. Och han bryter den. Bara han kunde bryta den. Och låta Abrahams välsignelser flöda över våra liv. Att vara rättfärdiggjord är att ha rätt relation med Gud. Det betyder att Gud har satt dig i en ny position. Han ser inte längre din synd. Han ser på dig genom Jesus Kristus. Han ser att du är en ny skapelse i honom. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Det är att vara rättfärdiggjord. Att ha rätt relation med Gud. Jag har fått ett nytt hjärta, en ny ande i ditt liv. Du lever inte längre under förbannelse. Ja, kristna blir sjuka. Ja, kristna sår och det växer inte för alla kristna. Ja, kristna har också trasiga relationer. Men den som är kristen har ett annat hopp och det är himlen. En dag ska Gud skapa en ny himmel och en ny jord där ingen förbannelse finns. Där ingen död, ingen sjukdom, ingen smärta finns. Det är vår tro. Och det är bara genom tron på Jesus som det blir tillgängligt för oss. Två argument varför Paulus menar att lagen kunde inte göra dem rättfärdiga. Den dömde dem bara, men den kunde inte rädda dem. Så vad är lagen bra för? Om du är fri i Kristus, behöver du ens lagen idag? Här är olika meningar. En del betonar det judiska livet jättemycket i den kristna rörelsen i Sverige. Behöver vi ens lagen? Är vi inte bara fria? Jag skulle säga nej. Vi behöver lagen. För det första, lagen förklarar för den som skriver ner. Lagen förklarar vad som är Guds rättfärdiga standard. Om du inte har lagen så vet du inte vad rätt och fel är. Det är liksom poängen med lagen. Att förklara för en människa. Jag brukar sällan säga till någon som inte tror på Jesus Kristus att följa allt det som Jesus Kristus säger. För det är liksom lönlöst. Det blir bara en massa regler. Du behöver Jesus som flyttar in i ditt liv och den helige ande för att kunna leva som kristen. Men utan lag så vet man inte vad som är rätt och fel. Hur ska du veta hur fort får man åka på 288? 100 ibland. Men inte alltid. Det finns liksom lagar och regler. Det sitter en skylt där som tur är. Så någonstans är lagen bra för att du ska förstå hur du ska förhålla dig. Och lagen visar att det här är Guds standard. Det här är rätt, det här är fel. Vi lever i en värld, en kultur. Kultur är ju, en del tänker på konst och musik när man pratar om kultur. Kultur är ju, skapas ju en gemenskap av människor. Där alla människor säger en sak, gör en sak och beter sig på ett visst sätt. Då sätter det en kultur. I en församling, i ett samhälle, i ett land, i en värld. Och just nu är kulturen liksom lite hit och dit. Den kan ju sväva. Därför att en majoritet säger att vi ska göra så här eller bete oss så här. Så hänger man på. Och så skapar det kultur på den platsen. Men vi som kristna, vi lever ju inte efter världens kultur. Utan vi lever ju efter Guds ord. Och då är Guds lagen, Guds standard för vad som är rätt och vad som är fel. Det är det som definierar. Inte vad världen säger. Så man behöver liksom hela tiden tillbaka in i gudstjänstgemenskapen, tillbaka in i ordet och korrigera sig lite. För nu har jag hört att vi borde tycka och tänka och bete oss på det här sättet från världens kultur som omger oss. Behöver vi varandra hela tiden? Eller som André sa på ett av sina bibelstudier han har, han sa, ibland har ju minoriteten rätt, sa han. Ja, ibland känner vi att vi är i minoritet och ändå är vi rätt ute. För att vi har lagen eller ordet att förhålla oss till. Ska man följa kulturen, då är, liksom, då är en sak inne nu och sen är det ute om 2 år. Det är liksom, hela tiden far man hit och dit. Vi har det här att stå fast i. Gud är densamma igår och idag i evighet, säger ordet. Gud har beskrivit vad som är hans standard för ett heligt liv. Och det är liksom inte vår sak att definiera vad det är som är heligt. Det är lagen, det är ordet som definierar det här är att vara avskild för Gud, att leva ett heligt liv. Men nu har vi en fördel, vi har ju Kristus. Vi har inte bara lagen, det är liksom standarden, det är en bok. Men vi har Kristus och han har nedlagt den heliga ande. Och nu står det i breven att lagen är lagd i ditt hjärta om du har tagit emot Jesus. Det kan liksom korrigeras. Gud kan tala till din ande och korrigera dig därför att Gud har lagt ner sin lag i ditt hjärta. Du som är frälst. Så vi behöver lagen för att förstå rätt och fel. För det andra, lagen uppenbarar synd i oss. Ibland läser man ordet, jag vet inte om det händer dig, att du läser Bibeln och så ser du, jag lever inte upp till det här. Jag kan inte leva upp till det som står här. Jag förstår, jag har fortfarande syndat genom tankar ibland, genom handlingar ibland och genom ord. På något sätt förstår jag när jag läser lagen att ja, det är en uppenbar synd. Det är som att, har du speglar idag? Försöker inte agera. Är det någon som har speglat sig? Ja, någon verkligen speglat sig många gånger här tror jag till och med. Ja. Vi speglar oss hela tiden, du har gått förbi ett fönster och du har speglat dig, eller hur? Som att du glömde hur du såg ut och så gick du in här i kyrkan så började du spegla dig igen. Som att du har glömt hur du såg ut för något tag sedan. Någonstans så använder man ordet, det är som en spegel. Det visar liksom hur, vem Gud är. Men vad gör du inte med en spegel? Du tvättar inte med spegeln. Eller hur? Jag har aldrig mött Julia in i badrummet och stå och spegla sig. Sen börjar tvätta sig med spegeln. Det händer liksom inte. Spegeln kan bara visa att det är någonting som behöver tvättas i ditt liv. Och när du läser ordet förstår du Guds lag uppenbara synd i dig. Och du börjar inte tvätta dig med spegeln. Utan det du gör är att be Gud om förlåtelse och rening. Så kommer han med sin heliga ande och förlåter, upprättar och renar. Så funkar lagen. Därför behöver den. Den uppenbara synd för oss. Det är gott tycker jag. i varje fall, att bli korrigerad av ordet. För jag förstår att mina tankar är inte behagliga. Jag gör inte rätt, jag säger inte rätt, jag beter mig inte rätt. Men jag har detta ord, lagen, att förhålla mig till och spegla mig i. Och det är Guds standard och jag håller inte den. Men Kristus har friköpt oss från den förbannelse att jag behöver liksom leva under förbannelse. Istället lever jag under förlåtelse och frid. För det tredje, lagen hjälper oss att förstå att vi behöver en frälsare. Vers 23, och jag läste inte den förut, 23 och 24 kan vi läsa. Står det så här. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen till tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Är det någon som har en övervakare här? Behöver ni inte svara på. Man tänker inget positivt. Jag har en övervakare. Någon som har koll på mig. Egentligen är det ordet pedagog. Ni som är lärare. Det är ordet pedagog. Pedagog betyder i biblisk mening en barnledare. En pedagog var en slav oftast som hade i uppdrag i en rik familj att ta barnen i den rika familjen och ta dem till läraren. Övervaka barnet, ta den till läraren, se till att barnet fick en god undervisning och fostran, se till att barnet höll sig moraliskt rätt och levde rätt. Övervaka tills barnet var gammalt nog, och så sa man till föräldrarna så här, nu är den gammal nog, och så släppte man den fri. Alltså det Paulus säger, som en pedagog så är lagen där för att övervaka det judiska folket så att de går rätt väg, lever ett heligt liv fram till Kristus. Lagen är en pedagog för dig och mig också. En vägleder oss till läraren Jesus Kristus som undervisar dig om livet med honom. När du lär känna Herren Jesus Kristus, din frälsare, så liksom, då kan han undervisa dig. Men lagen var där för en tid att övervaka folket till Kristus kommer. Nu är vi inte längre under en övervakare, men lagen hjälper oss förstå att vi behöver en frälsare. Vår frälsare, vår vän, vår broder, liksom, vår lärare, det är Jesus. Och Paulus säger liksom, endast genom honom och tron på honom, genom hans nåd kan du bli frälst och rättfärdiggjord. Jag är liksom färdig där. Och jag har ingen aning om ni har förstått någonting mer av detta. Det får Gud hjälpa er med. Men jag försöker liksom, när jag läser den här och förstår så förstår jag ju hela tiden att lagen är så viktig för oss idag. Det handlar inte om judiska, liksom leva som en jude, men det judiska arvet är så viktigt. Och leva i lagen, förstå Guds ord så att du kan leva ett heligt och rent liv. Men hela tiden förstå att det är av nåd jag är frälst, att Kristus har friköpt oss. Så att du får leva i hans välsignelser idag, inte under förbannelserna. I Jesu namn ber vi. Amen. Tack Jesus. Tack för ditt ord Herre. Jag ber Herre, det vi har förstått, det lägger du i våra hjärtan så vi kan bevara det. Det du behöver uppenbara mer om Herre, det hjälper oss med. Men jag vill först och främst tacka dig för frälsning Herre. Tacka dig för korset Herre. Tacka dig för att du blev en förbannelse i vårt ställe Herre. När du dör för oss Herre. Vi som var liksom döda genom överträdelse och synd blev levande gjorda genom dig Jesus Kristus. Tack att det är en gåva, livet med dig Herre. Tack Herre, det är inte en massa regler för att hålla oss till utan de bara visar oss behovet av dig frälsaren. Tack Jesus. Du ser, vi kan inte leva upp till din standard. Ingen människa kan det. Men du Jesus, du sätter oss i liksom en ny position. Ett rättfärdigt liv med dig Jesus. Tack Herre. Tack för livet med dig. Tack Jesus. Vi ber i ditt namn. Amen.